It's the largest bank meltdown since the Great Recession more than a decade ago.
På 48 timmar kraschade Silicon Valley Bank.
They just came out and told us that the bank is shut down.
Och när en bank med tillgångar på över 200 miljarder dollar faller, då skakar marknaden.
Ägarna av banken, de är torsk.
Till förlorarna hör framtida svenska pensionärer.
Och vem var fjärde största ägare av Silicon Valley Bank? Svenska pensionsjätten Alecta.
På en kvart får du veta varför en krasch i en mindre techbank skakar hela världsekonomin och varför vi inte kan andas ut än.
A wave of fear.
Det är torsdag den 16 mars. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Sofia Sinclair och Henning Eklund, techreporter på SvD Näringsliv. Halloj!
Hej!
Tjena!
Hörrni, jag och jag tror att de flesta med mig innan den här veckan inte hade hört talas om Silicon Valley Bank. Hade ni gjort det?
Nej!
Nej, inte jag heller.
Men om du hade varit startupgrundare eller riskkapitalist i USA eller kanske framförallt i Silicon Valley så hade du nog gjort det. Mm. För att det var ju, den var ju otroligt känd där, men inte för oss här i Sverige.
Mm. Men vad är det för bank då?
Ja, men det var en nischbank, eller det är en nischbank inriktad mot just liksom startup- och riskkapitalvärlden. Så för den här lite speciella sektorn av ekonomin så var det här en väldigt viktig bank. Då. Så det är liksom en hel bransch i USA som hade det här som sin husbank i stort sett.
Ja, och de har ju tagit in liksom nya, mindre startupbolag som större banker kanske inte ser som tillräckligt liksom tillförlitliga för att ha som kunder. Och det, alltså, det var ju inte en, även om det är en nischbank så var det ju inte en pytteliten bank, utan den var ju ändå den 16:e största sett till balansräkning. Så att det var ju ändå en hyfsat stor bank, får man väl ändå säga.
Mm. Det var väl en bank som jag förstår det, som hade ganska bra renommé, eller?
Ja, men för en vecka sedan när vi spelade in det här så hade det här Moody's, det här kreditinstitutet som ju anses vara en av de främsta, då, ett bra kreditbetyg som säger att det är låg kreditrisk i den här banken, de har stark återbetalningsförmåga, och av 23 aktieanalytiker som har som jobb att följa den här banken så var det 11 som rekommenderade köp aktien, 11 rekommenderade behåll och en rekommenderade sälj då i onsdags förra veckan.
Mm. De har ju också haft stora etablerade riskkapitalbolag och även stora techbolag som kunder som man ju tänker bör ha lite koll på var de har sina pengar någonstans.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men det kraschade ju. Och det har kallats den största bankkraschen sedan finanskrisen. Vad var det egentligen som hände?
Men man kan ju börja titta lite på de utvecklingen för sektorn, liksom tillväxtbolag, techbolag de senaste åren, där det ju har gått väldigt, väldigt bra. Där värderingar på bolag har ökat otroligt mycket. Det har liksom flödat in pengar till den här sektorn. När liksom techbolag har fått då investeringar så har de ju satt in sina pengar i Silicon Valley Bank, och då har ju insättningarna ökat dramatiskt de senaste åren.
Mm, så när banken har fått in jättemycket pengar, vad har man gjort med de pengarna? Men man har gjort investeringar, och det är egentligen inga konstiga investeringar som på pappret, det är ganska säkra. Man har köpt räntepapper, statsobligationer, men problemet då som har visat sig sen är att de är bundna på väldigt lång tid. Det kan vara liksom om 10 år är de här pengarna bundna. Och sen när räntorna då har ökat både i USA och resten av världen så har värdet på de här investeringarna minskat.
Och då så har man behövt sälja de här investeringarna eller de här värdepapperna och statsobligationerna till förlust. Och då behövde man ta in motsvarande ungefär 20 miljarder kronor i nytt kapital. Och när det blev offentligt så utlöste ju det lite panik.
Mm. Kunderna började ta ut sina pengar helt enkelt.
Ja, men exakt. Det börjar lite visklek att så här, oj, den här banken har problem, vi kanske ska ta ut våra pengar härifrån. Eller ett riskkapitalbolag som säger till sina bolag som de har investerat i att ni borde nog ta ut era pengar härifrån. Och det är ju liksom verkligen en självuppfyllande profetia. Säger man den här banken har problem, ta ut era pengar, ja, men då kommer den banken att få problem.
Och vissa har ju påpekat att så här, ja, men det här spreds ju också otroligt snabbt via Twitter, att det var liksom en Twitter liksom en bankrun som startade på Twitter, om man ska hårdra det lite grann.
Kunde börja då plocka ut sina pengar. Alltså, vad blev effekten av det?
Ja, men då började ju investerarna, de som har aktieägarna i Silicon Valley Bank, också att få panik och började sälja av sina innehav, och då rasade ju aktien med runt 60% där på fredagen och handel stoppades.
När alla kommer och vill ta ut sina pengar på en gång, så har ju inte banken de liksom pengarna i rena pengar, för de är ju bundna i olika investeringar som de här obligationerna och räntepapperna. Så det finns, alltså folk vill ta ut sina pengar och banken säger nej, det går inte. Då fattar man ju att paniken sprids mer och mer, problemet blir värre och värre. Den här självuppfyllande profetian, det blir liksom som en ond spiral bara. Ju, när det börjar få problem så blir de värre och värre, och till slut så såg ju amerikanska myndigheter ingen annan väg än att bara stänga ner banken.
My co-founder Audrey Wu and I received an email from one of our seed investors. It was strange, it was urgent.
Några timmar innan Silicon Valley Bank kollapsade fick Alison Greenberg, som driver Root Health, en hälsostartup i Los Angeles, ett kryptiskt mejl från en investerare.
A few hours later I called the investor and I said, "Hey, what was this email about?" He was out of breath, like he had just run a marathon, and he said, "Go into your account, take your money out as soon as possible."
Nästan alla Root Health's pengar fanns hos Silicon Valley Bank. Pengar som skulle gå till löner, hyra och alla andra omkostnader. Så det gällde att agera snabbt.
We withdrew the money through transfers and wires as soon as possible. Small amounts, big amounts, just to not set off an AI that might limit our withdrawals.
Root Health hann ta ut sina pengar. Men många andra företag hann inte. Bland andra datorspelsjätten Roblox, som hade 150 miljoner dollar där när banken kollapsade.
Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills.
För att förhindra spridningseffekter lovar USA:s regering att de ska se till att alla kunder ska få sina pengar.
Den amerikanska regeringen gick in och räddade kunderna, trots att man då egentligen inte behövde enligt lagstiftningen, som jag har förstått. Varför gjorde man det?
Förtroende för banker är ju en grundpelare för att de ska existera. Och då vill man ju inte att den här oron ska sprida sig. Det såg man ju otroligt mycket under just finanskrisen 2008, att när paniken sprider sig, ja, men då blir det liksom som ett korthus i systemet. Man vill helt enkelt undvika det och även, ja, men rädda de här kunderna helt enkelt. Och sen så beslutade man ju också att man skulle gå över den här insättningsgarantin som gäller i USA på ungefär 2,5 miljoner kronor och rädda alla kunder.
Mm. Och det var ju ett väldigt liksom viktigt beslut, och det ser man ju inte minst av vilka som fattade. Det var finansminister Janet Yellen, Fed-chefen Jerome Powell och till och med president Joe Biden som var inne liksom i möte i helgen för att besluta liksom, hur gör vi med det här? Och det visar ju liksom hur viktigt beslutet var, för det hade kunnat få väldigt stora konsekvenser om de inte garanterade alla kundernas pengar. Då hade ju varit en lång rad techföretag, startups som hade fått jättestora problem, antagligen var tvungna att gå i konkurs eller liksom behövt skära ner jättemycket och blivit jättejobbigt. En vd för en stor riskkapitalfirma som heter Y Combinator sa att det hade varit en extinction level event. Liksom. Alltså det hade varit en utrotning i stil med typ när dinosaurierna utrotades eller någonting sånt. Alltså,
vilken liknelse.
Ja, men lite åt det hållet ändå liksom, för den här amerikanska liksom, startup-sektorn. Och om man tänker då att så här, oj, det här är amerikansk innovationskraft, konkurrenskraft på lång sikt, liksom tillväxten i ekonomin som bara kan utraderas här. Ja, men det kanske hade, ja, man vet ju inte, men det kanske hade varit viktigt i det här beslutet också att liksom rädda de här företagen.
Och de var ju också otroligt exponerade. Hela sektorn var ju väldigt exponerad mot den här banken. Banken har själva uppgett att ungefär hälften av riskkapitalbackade techbolag har haft någon typ av relation till den här banken.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, men en sak som jag tänkte på, det här är ju då en nischad bank, en tech-nischad bank som ni har varit inne på. Men en av Silicon Valley Banks största ägare är ju svenska Alecta. Och de förlorade 12 miljarder på den här kraschen. Men det stannade inte där för dem, eller?
Precis, de har också en investering på 9,7 miljarder i en annan amerikansk nischbank som heter First Republic som har dragits med lite i den här kollapsen. Den har inte liksom gått omkull på samma sätt som Silicon Valley Bank har gjort, men den aktien har rasat också i det här. Så det är ungefär 22 miljarder som är i fara, kan man väl säga, för Alecta.
Mm. Men alltså, varför har då ett svenskt pensionsbolag så här stora investeringar i en techbank i USA?
Men det är lite intressant här, för att Alecta har tidigare haft ganska stora innehav i svenska storbanker, men sen ungefär 2019 börjat skifta ut de här innehaven och investerat i just de här nischbankerna. Och orsaken till det är ju helt enkelt att deras placeringsstrategi som ju bygger på liksom mer aktiv förvaltning och inte att man har liksom passiv indexnära förvaltning, utan man vill ta lite mer medvetna beslut för att se till att pensionssparare ska få så bra avkastning på sikt som möjligt.
Och då kan man ju säga att det är väl rätt mycket bad news för svenska pensionärer.
Alltså det ser ju verkligen inte bra ut för Alecta, tänker jag. Det är ju liksom inte den bästa PR:en här efter att ha lagt om sin investeringsstrategi, och sen så går det liksom åt helvete direkt. Det kan ju inte vara så roligt för dem. Däremot för liksom svenska pensionssystemet sånt, visst så här 22 miljarder låter väldigt mycket, men ja, Alecta förvaltar ungefär 1200 miljarder kronor, så det är ju alltså, i det perspektivet så är 12 miljarder inte jättemycket pengar.
Mm. Nej, och sen så har ju också Pensionsmyndigheten gått ut och sagt att ja, men så länge det är begränsat till de här bankerna så ser inte vi någon risk för det svenska pensionssystemet. Och det är klart att det kommer väl påverka människor, men man ser inte att det är liksom, systemkritiskt för det svenska pensionssystemet.
Mm. Det är bara våra pensioner som det är kritiskt mot. Hörrni, jag tänkte vi ska försöka blicka lite framåt. Och det man har sagt kring den här kraschen är ju då att amerikanska centralbanken Feds snabba räntehöjningar kan ha spelat in. Man har också pratat om att det här är den största bankkraschen som vi var inne på sedan Lehman Brothers 2008. Alltså, finns det någon risk att det här får ännu större effekter på världsekonomin?
I nuläget så ser det inte ut så. Sen så kan det, jag menar, för en vecka sedan så visste inte vi att det här skulle hända. Så att, jag vill verkligen understryka att i nuläget så ser det inte ut så. Och sen så har ju också både liksom Federal Reserve och också svenska Finansinspektionen har ju gått ut och sagt att banksystemet generellt är betydligt mer robust idag än vad det var under finanskrisen. Sen verkar ju det kanske gälla framförallt för stora banker, men uppenbarligen inte lika mycket för lite mindre och regionala nischbanker.
Mm. Alltså det blir väldigt jobbigt för ett antal företag och ett antal personer som har just med den här banken att göra, men i USA och i Sverige pratar man om systemviktiga banker, liksom, som måste funka liksom, för att hålla uppe det finansiella systemet. Och det är ju inte några sådana banker det är tal om. Med det sagt så har ju liksom, finansförståsigpåerna haft fel förr. Men just nu ser det inte ut som att vi kommer att se någon finanskris.
Och Sofia, kort till sist då. Det här kritiken då mot de snabba räntehöjningarna. Kommer de fortsätta höjas? Eller vad tror du?
Men jag kommer hålla koll på vad som händer på Feds räntemöte nästa vecka. För när jag och Henning pratade med lite ekonomer igår så nämnde de att förväntningarna inför det har skiftat till stor del på grund av den här bankkrisen. Att förut så trodde man på en så kallad dubbelhöjning, alltså att man höjer räntan med 50 punkter. Nu var det snarare så att man tänkte att ja, men de kanske höjer med 25 punkter eller inte alls. Mm. En utebliven höjning ser inte så trolig ut just nu, men det kan absolut ha förändrat läget för hur centralbankerna väljer att gå fram.
Jag hörde Erik Thedén på Aktuellt och på han lät det som att kursen ligger kvar. Men vi får se hur det blir i Sverige.
Ja, han håller nog mest koll på den svenska inflationen i nuläget, tror jag.
Mm. Tack Sofia och Henning för att ni var med i Dagens Story.
Tack.
Programmet idag producerades av Mattias Dellert, redaktör var Maria Jelmini och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.
Och klippen i avsnittet kom från NBC, SVT, MSNBC, CNBC, CNN och CBS. Musiken var gjord av Brian Eno, Dave Alvin och Steve Berlin.